Så ska vi förenas i bön i Jesu namn. Kära Herre, gode Fader, kom till oss också ikväll, nu när vi ska avsluta vår bibelstudieserie för den här terminen, och komma till de yttersta frågorna, till sånt som du har uppenbara saker åt oss bara delvis, eller som vårt förstånd kan ta emot bara delvis. Och vi har svårt att acceptera att vi inte förstår allt. Kom du och lägg gränsen för oss. Berätta för oss vad vi behöver veta. Och hjälp oss också att vara nöjda med det, så att inte vi går ut över det och försöker spekulera och fantisera om sånt som vi inte har någonting att göra med. Vi behöver så din helige ande för att upplysa oss i vårt mörker. Och det ber vi om. Att vi ska få framförallt tröst i det att hur det än går här i världen, så har vi frälsningen i Jesu blod. Och vi har en frälsare som finns i himlen och manar gott för oss. Och det får vi förlita oss på också ikväll. Hör oss när vi tillsammans ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska så försöka komma in på den här uppgiften att förstå vad Bibeln lär om tusenårsriket. Det här ordet brukar man härleda från Uppenbarelseboken 20, och det kommer från tusen, som på grekiska heter kilias, tusen. Därifrån har man ordet kiliasm för den här läran om tusenårsriket. Och på latin är det här ordet millennium. Det känner vi ju igen när vi hade skiftet här mellan 1900-talet och 2000. Och millennialism är därför det begrepp som vi kan höra lite då och då, i synnerhet i den engelsktalande världen. Vi är kanske på svenskt håll mera vana med kiliasm. Det är hur som helst frågan om en tusenårig period av fred och välstånd på jorden. Alltså att det innan den yttersta domen kommer, det finns väldigt många olika uppfattningar om hur det här utformas, det ska vi se på lite. Men det allmänna är att det är en viss period som bokstavligt, enligt de flesta tankar som talar om tusenårsriket, så är det en bokstavlig tid av tusen år när det är fred och välstånd på jorden. Det finns tre olika huvuddelar. Man kan säga det finns två huvudståndpunkter, man kan säga tre, man kan säga fyra, kanske till och med fem huvudståndpunkter. Jag har valt att vi ska betrakta tre stycken av de här som utgångspunkt, eller lite analysera de här begreppen. Och det använder då det här engelska ordet, eller det här latinska ordet, millennium, som grund. Postmillennialism har ingenting med posten och brev och sånt att göra, utan det är efter. Och premillennialism, det betyder före. Och amillennialism är ett begrepp som inte vi så väldigt vanligt använder, som betyder närmast att man inte alls lär något yttre tusenårsrike, utan då är det symboliskt. Men det ska vi titta på vart efter. Postmillennialismen först. Den talar om att säger att kristendomen kommer allt mer att dominera nationernas styreskick. Det blir en tid när man gradvis övergår till en en allt fredligare tid, och det kommer att bli en hel tid av fullständig fred och harmoni på jorden. Och Jesus kommer tillbaka efter de här 1000 åren av fred, menar man. Och det här har tidigare ofta varit en pietistisk uppfattning. Den här uppfattningen var ganska vanlig från 1600-1700-talet, men från världskrigen under förra århundradet, 1900-talet, så blev det allt mer ovanligt. Kanske det är naturligt. Det blev en viss sån här ödeskänsla. Det blir inget bättre. Det blir inte bättre. Det kom så mycket våld. Det kom så mycket ondska och elände fram med krigen, så att många slutar tro på det här. Men likväl så har man ju i viss mån tagit de här idéerna i det som man kallar det sociala evangeliet. Alltså där man menar att vi kristna ska medverka till en bättre värld. Och den här bättre världen ska bli en verklighet här på jorden. Det här kallar man det sociala evangeliet. Och det finns alltså en anstrykning av det här också inom postmillennialismen. Postmillennialism säger man att det är därför att Jesus kommer tillbaka efter de 1000 åren. Sen motpunkt mot det här är premillennialismen, där man menar att Jesus ska komma tillbaka före de 1000 åren. Och först under den här tiden blir det en stor vedermöda. Nu finns det olika uppfattningar om det här också, om Jesus kommer tillbaka före vedermödan eller om han kommer efter, till och med mitt i den här vedermödan. Jag ska återvända till det snart. Och det här, hur som helst, så enligt den här premillennialismen så kommer Jesus tillbaka före 1000-årsriket. Då uppstår de heliga, alltså de kristna. Och den 1000-åriga fredstiden inleds. Och så har man under tiden från 1600-talet och framåt också fört in en ny aspekt som inte fanns tidigare. Nämligen att det blir en speciell tid för Israel. Att Jesus ska komma och regera jordiskt på ett synligt sätt i Jerusalem. Alltså han ska återupprätta Davids rike på ett synligt sätt. Och det ska ske från Jerusalem då. Och då regerar han med de heliga från Jerusalem. Nå, hur är det sen med hans återkomst andra gången? Jo, han kommer till dom en andra gång. Så han kommer 2 gånger tillbaka. Ja, enligt vissa meningar så kommer han 3 gånger tillbaka. Han kommer först för att rycka upp de heliga före vedermödan, enligt dem som tror så. Och så kommer han tillbaka med de heliga för att regera på jorden under 1000 år. Och sen så kommer han tillbaka till den yttersta domen. Och det här är faktiskt en vanlig variant. Premillennialismen är det som är den mest utbredda av de här 1000-årsrikes lärorna. Idag är det mycket vanligare än postmillennialismen. Men vi ska inte säga att det finns en premillennialism. Det finns en uppsjö av varianter, kan man nästan säga. Men innan vi går till det så ska vi också säga några ord om amillennialismen. För att det är då den allra äldsta tanken. För att den går tillbaka till Augustinus. Det fanns inte några riktigt tydliga läror om den här saken före Augustinus. Det fanns nog sådana som hade lite tankar också på att det ska bli en fredstid på jorden. Så att helt okänt är inte den här tanken på ett jordiskt fridsrike före Augustinus. Men Augustinus var den som faktiskt la det här i system. Och så menar han att de heliga regerar andligt med Kristus. Alltså att det inte är frågan om en jordisk regim. Och det här är då en traditionell syn via Luther till vår tid. I vår tid så är det kanske mest i bekännelsekyrkor och en del av de lutherska folkkyrkorna som lär så här. Men inom de lutherska folkkyrkorna så finns det också, till exempel inom de mer karismatiska riktningarna, så finns det också millennialism, alltså det här, eller premillennialism. Premillennialismen är däremot väldigt vanlig inom frikyrkorna, de här reformerta samfunden. Och de allra mest typiska är ju adventisterna och Jehovas vittnen, som har mycket starkt utpräglade premillennialistiska läror. Men vi kan ju säga också att, att till exempel under slutet av 70-talet så var det ju en debatt i stiftet. Idag skulle man knappast debattera tusenårsrike. Det finns många andra saker. Karl-Erik Borg var skolpräst och han presenterade ett schema i skolorna där han la precis schema hur det ska bli. Och det var väldigt nära Jehovas vittnens, eller det var den här premillennialistiska ståndpunkten som han presenterade då. Jag har ett schema som jag har hämtat med hjälp av Wikipedia på nätet. Där jag har försökt presentera fyra aspekter. Där delar jag in premillennialismen i två delar. Det här schemat så det översta av det är alltså premillennialismen. Där finns det ett nytt begrepp också som kommer från engelska. Post-tribulationalism. Tribulation är vedermöda. Man säger inte efter vedermöda före tusenårsrike som det ska översättas det här. Men det är det som det betyder. Nämligen om ni ser på korset finns där till vänster. Det är tidpunkten för Jesu verksamhet. Och sen kommer det en mörk rektangel som är då den svåra vedermödan. En kort tid som man då många säger att ska vara i 7 år. Efter den är det en pil som kommer neråt. Det är Jesu ankomst. Han kommer alltså efter den stora vedermödan, post-tribulationalism. Tyvärr så har jag i Hoppets bekännelse halka där, för att där kallar jag just den här varianten pre-tribulationalism. Den finns på en rad där, så det vill jag be om ursäkt för. Och efter Jesu andra ankomst så kommer vi då till tusenårsrike förrän den yttersta domen sen inträder. Den andra varianten av det här är inte så mycket annorlunda. Men det är pretribulationalism. Där ser ni att det finns en dubbelpil före vedermödan. Och den där dubbelpilen betyder att dels ska Jesus komma emot de kristna. Och de kristna ska möta Jesus i himlen. Och det här kallar man ofta för bortryckandet. Det är att Jesus kommer för att rycka upp sina troende. Och det här menar många ska ske hemligt. Det vill säga det sker bara så att man plopp, 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 så är folk borta. Och det har skrivits böcker om det också. Vi ska lite återkomma till det där. Just det här, den här tanken. Det här betyder alltså att de kristna ska ryckas upp och vara hos Herren under de svåra åren, under vedermödans år. Sen efter vedermödan, då kommer Jesus tillbaka. Då kommer han ner till jorden. Och då tar han de heliga med sig. Så de som har ryckts upp till Jesus och fått vara med honom undan den stora vedermödan när djävulen kommer lös. De kommer nu tillbaka och regerar med Jesus under de tusen åren. Och sen kommer då domen. Det här kallar man också för dispensationalism, eller det hör ihop med en lära som kallas dispensationalism. Ytterligare ett ord som vi ska lite titta på sen. Så har vi den tredje varianten, och det är då postmillennialismen som ser mycket enklare ut. För det handlar helt enkelt om att från Jesu verksamhet så går det en lång tid, och så kommer det bara en tid när det är frid på jorden. Och först efter det kommer Jesus tillbaka. Så han kommer bara en gång tillbaka, enligt postmillennialismen. Enligt det här tidigare kommer han 2 eller 3 gånger. Och sen har vi då slutligen amillennialismen som är den allra enklaste varianten här som har allt i ett svep. Alltså det handlar om en symbolisk framställning där det för de kristna är ett personligt tusenårsrike. När man föds på nytt genom dopet och tron till att bli Jesu lärjunge så då har man del i den första uppståndelsen. Och så lever man och regerar med Jesus som hans präst. Vi är Kristi präster. Och så väntar vi på Jesu andra ankomst. När han ska komma tillbaka. Det här är då en sån där översiktlig sak. Och då ska jag ännu trötta er med det här begreppet som jag lite antydde där. Nämligen dispensationalismen. Och det här är igen från ett engelskt ord, eller egentligen så har vi ju det på svenska också. Ni känner ju till dispens. när man får undantagslov, dispens. Och det här är direkt därifrån. En dispensation, det kan betyda en fördelning och närmast då den gudomliga tidshushållningen, att Gud delar saker och ting. Eller gör ett undantag. För fördelning eller utdelning kan det också heta det här, dispensation. Och vad handlar det här om i den kristna tron? John Nelson Darby, som levde på 1800-talet, han var den som utvecklade den här tanken. Och därför kallar man ofta det här också för Darbyism. På 1900-talet så är den mest kända förespråkaren Hal Lindsey, som har skrivit många böcker, och det är han också som har inspirerat för de här moderna påfunden. Det finns en bibel som heter Schofield-bibeln, som en forskare skapade i början på 1900-talet, där han satte in i bibelöversättningen kommentarer, i synnerhet då uppenbarelseboken, men också på andra ställen i Bibeln, kommentarer med årtal. Alltså när det här inträffar, de 20 åren, 3,5 år, alla sådana här saker. Mycket exakt. Och den som läser den här Schofield-bibeln så kan inte göra annat än tro att det handlar om precis de här bokstavliga 1000 åren. För det är så exakt framställt, och det framställs som att så här säger Bibeln att det. Och då blir det helt känt. Och dispensationalismen så berättar om 7 olika tidshushållningar. Och den sista av dem är 1000-årsriket. Det finns då olika tidshushållningar. Det är före syndafallet, syndafallet, syndafloden, Mose och vad det nu är, de här olika. Och så är det den kristna kyrkans tid, en sån där hushållning. Och vedermödan var visst en också. Så det här är dispensationalismen. Den stora vedermödan är då alltså ett begrepp som är ganska centralt, och det kallar man då för, eller det är då på engelska tribulation, och det här är ett begrepp som kommer då från uppenbarelsebokens beskrivning av den tid när antikrist ska komma loss. Posttribulationalismen, så den säger att Jesus kommer tillbaka efter vedermödan. Pretribulationalismen säger att, och det är den här dispensationalismen som lär så, säger att Jesus kommer tillbaka först, kyrkan rycks upp, som på engelska heter rapture. Sen kommer vedermödan, och därefter kommer Jesus tillbaka med kyrkan. Det här är bara som en repetition. Och så avslutas det här då med den yttersta domen. Och uppryckandet måste vi säga lite mer om. För att det här uppryckandet så har blivit väldigt populärt genom några böcker och filmer. Det har kommit ut vissa filmer också 1995, Left Behind. Och jag tror att en hel del ungdomar har läst och sett de här filmerna och läst böckerna. Är det någon av er som har möjligen läst någon av dem? Det här är en sån här lärare som härstammar från Hal Lindsey, men jag minns inte författarnas namn på det här. Men de är väldigt dramatiska. De hör ihop med premillennialismen. Och de säger att de heliga ska då ryckas upp till himlen vid Jesu första osynliga ankomst. Det kallas då den första uppståndelsen, och det sker före den stora vedermödan, enligt pretribulationalismen. Men sen finns det också varianter där man säger att nej, det är mitt i den där 7-årsperioden, efter 3,5 år, som Jesus kommer tillbaka och ryckar upp församlingen. Och en del menar alltså att det är i slutet av den här tiden. Så det här är väldigt, väldigt mycket oklarheter. Jag kan säga ännu om det här att det här bortryckandet, så det har man ju hämtat också från 1 Thessalonikerbrevet 4, där det står att vi kan egentligen slå upp det, så kommer vi lite till början av det här bibelstudiet. Vi ska annars koncentrera oss på uppenbarelseboken 20 om en liten stund. Men i 1 Thessalonikerbrevet 4 så står det från 13:e versen. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Jesus Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det här är då ett underlag för det här bortryckandet. Nu är det märkliga att man har, av det här så har man fått en uppfattning att, eller kanske det är inte bara det här, vi hade i Matteus också som vi ska se på, att det här kommer att ske så att de som lämnar kvar så har inte vetat om någonting annat än folk bara försvinner. Det går en mamma med sin barnvagn och plötsligt är barnet borta. Och det sitter folk i ett flygplan och kör och sen är vissa plup, plup, oho, den som jag pratar med är borta. Och lika så på en skola så sitter elever och plötsligt är bänkkamraten bort. Läraren har försvunnit. Så där bara. Och det här, det kommer egentligen från den här tanken från Matteus. När Matteus 24. Matteus 24 från 37. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på marken. Den ena ska upptas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Jag tänkte söka efter det där. Så. Det här är ett ställe som kan ge det intryck att folk bara plötsligt försvinner. Men frågan är, vad betyder det här att lämnas kvar? Då har man tänkt sig det, att de lämnar kvar och leva, fortsätter att leva på jord. Men står det? Om man tar en ganska enkel jämförelse. Det var en brand i ett bostadshus. I ett rum fanns två personer. Brandmännen kom och tog ut den ena och lämnade den andra kvar. Så då får man fundera, hur gick det med den andra? Inte det är ju vår naturliga tanke att den andra lämnar kvar och fortsatte att jobba där i rummet, mitt i branden. Utan det var så att de lyckades inte få fram den andra. Och han brann inne. Och det är ju det som är den naturliga följden, eftersom Jesus säger att när han kommer han till dom. Och det står ju också att då ska folk ropa till bergen, fall över oss och kyl oss för lammets vrede, när Jesus kommer. Så då är det ingen tid kvar att lämna kvar och liksom fortsätta sina sysslor. Utan då är det slut. Så det är alltså, det finns olika betydelser för det här uttrycket, det här grekiska orden lämnas kvar. Det kan betyda skickas bort. Det kan betyda förlåta synder. Eller skicka bort synden alltså. Den betydelsen har det förstås inte här. Att den ena ska tas med, den andra ska förlåtas synder eller någonting sånt. Utan det kan vara så att den ena tas upp och den andra skickas bort. Så kan det översättas också. Eller sen så kan det helt enkelt betyda den ena tas upp och den andra bara blir. Den andra blir. Tas inte med. Det vill säga det är negativt. Därför att den som tas upp klarar sig, sa du. Ja, överges, ja. Så det här, det är en naturlig betydelse av det här stället. Att, att det går illa för den som blir kvar. För då är hoppet ute. Det är den som tas upp till Jesus som har hoppet. Kontrasten ligger i det här. Och inte i det att nu delas människorna så att en del fortsätter att leva och en del blir kvar. Och tänker vi på det här stället i första Thessalonika brevet 4 som vi också läste. Så där står det ju om att det ska vara en basun eller en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Framgår det ju att det ska vara något stilla och obemärkt som sker. Så att de som sitter i flygplanen när basunen ljuder, så plötsligt bara upptäcker man att någon är borta. Men man förstår inte varför. Om en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, Herren själv stiger ner från himlen, då vet nog alla om det. Det är helt klart. Så de här idéerna så de ska vi ta akta oss för. Och det finns många följder av den här tanken, de här lärorna, som är allvarliga. Tyvärr så förekom den här läran också här i Vasa för ett par år sedan. När det var Weichbrot hette han, som var undervisare. Och han undervisade just om det här uppryckandet på det här januari-seminariet för ett par år sedan. Det är mycket allmänt. Då var vi alltså, skulle vi komma till Israel i centrum. Det var då enligt de här tankarna som började dyka upp på 1600-talet. Observera, före det så fanns det egentligen inte de tankarna. Och sen då förstärktes och utmejslades under dispensationalismens idéer, Darbys idéer. Så då kommer det jordiska Israel att vara i centrum. Och Jerusalems tempel ska byggas upp igen, och det finns många varianter för det här. En del säger att det kommer inte att vara en offertjänst där, därför att Jesus har offrat sig en gång för alla. Men det finns ett tempel och det ska liksom påminna om Jesu offer. Andra säger att jo, det ska bli ett offrande igen. Riktigt på gammalt sätt, så som man gjorde förr. För det står i Gamla testamentet att det ska bli så. Det står det inte. Dessutom anser några då att exakt 144 000 judar ska bli omvända. Alltså under tusenårsriket, eller när Jesus kommer tillbaka efter vedermödan, så ska judar omvända sig i massor. En del menar att alla judar ska bli omvända och leda världsmissionen då under tusenårsriket. En del säger att det är exakt 144 000 som ska bli omvända. Och det är de här, och exakt 12 000 från varje stam, som det står i Uppenbarelseboken 7. Och de här ska då vara ledare. Men det här var som sagt idéer som väcktes då under 1800-talet. Innan vi går till det här Uppenbarelseboken och försöker se lite mer om det här, så ska vi också konstatera vad Augsburgska bekännelsen säger. Det står så här: de fördöma även andra som nu utsprider judiska läror, att de fromma före uppståndelsen skola få herraväldet i världen, sedan de ogudaktiga allestädes nedslagits. Det kan vi ju fundera på vad det egentligen betyder. Vem är det de fördömer? Jo, vi ska komma ihåg det att darbyismen, dispensationalismen, de här lärorna om judarna som centrala under tusenårsrike, det fanns inte på den här tiden. Alltså när Augsburgska bekännelsen kom till. Utan de här lärorna så är det gamla judiska idéer om, som man har hämtat utifrån Gamla testamentet. Att det ska bli en tid av fullständig frid på jorden, när vargar ska beta med lamm och så vidare. Och det betyder att de fromma, judarna sa ju inte kristna, utan de fromma ska få herraväldet i världen. Man ska slå ner alla ogodaktiga, och så ska det inte längre vara någon krig. Det här fanns redan under Gamla testamentets tid, och så har det funnits inom judendomen, de här tankarna. Det är det som man tar avstånd från. Men de moderna varianterna av tusenårsriket fanns ju inte på den tiden när bekännelseskrifterna kom till. Vi ska lägga fram några tolkningsnycklar och och under tiden också lite titta på uppenbarelseboken. Det första vi ska göra det är att konstatera att det finns utsagor om det här bara på ett ställe i sex verser eller sju möjligen i Nya testamentet. Och det är uppenbarelseboken 20. Flera ställen finns inte. Och då ska vi använda den. Vi ska läsa den först, men sen ska vi konstatera att vi brukar ha som en grundläggande regel att skriften ska tolkas med skriften. Det vill säga, om man inte får klart från ett ställe så ska man söka Bibeln som helhet för att få klart. Och de dunkla ställena ska förklaras med hjälp av klara ställen. Det här är en gammal luthersk skrifttolkningsprincip. Men vi ska läsa de här verserna. Vi kommer inte att hinna gå igenom dem grundligt. Det måste jag nog tyvärr medge. Men vi måste säga några saker om dem. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och så fortsätter det sen med att tala om hur han ska gå ut och bedra folken och så vidare. Och sen kommer den yttersta domen, då han ska kastas i eldsjön. De här verserna, det omtalas några gånger här, alltså 1000 år. Och det här talas om en tid när djävulen, den gamle ormen, är bunden. Han är bunden. En ängel kommer ner med nyckeln från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja och binder djävulen. Det här är en sån där nyckelsak här. Vi har inte så där riktigt lätt att förstå det här på en gång, men en nyckel som vi får, jag talar om nyckeln till avgrunden, men nu tar jag om en annan nyckel, nämligen tolkningsnyckel, är att större delen av uppenbarelseboken är en syn. Det måste vi komma ihåg. Det finns många, många, många förunderliga saker som det berättas om. Om den här kökan på vilddjuret som hade 7 huvuden och så vidare. Och sen de här äldste och väsende som står inför tronen. Det här är en syn som går utöver det som Johannes upplever med sina ögon. Det är nämligen en sån sak som uppenbaras till honom från himlen. Och vi ser det alldeles tydligt i fjärde kapitlets, uppenbarelsebokens fjärde kapitel, i första och andra versen. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Genast kom jag i anden och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. De här uttrycken som Johannes använder, därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Det visar alltså att han fick se någonting som är avvikande från det som han normalt betraktar med sina ögon. Och det står tydligt och klart att det är en som ska visa honom vad som ska ske här efter. Alltså en profetisk syn. Det är någonting som visades att nu finns det här, varsågod att titta. Utan det ska ske i kommande tider. Och så kom han i anden. Alltså det betyder att den helige ande kom med en speciell uppenbarelse till honom. Resten av uppenbarelseboken är en återgivning av denna syn. När man ska försöka tolka en bibeltext så vill man veta att hur är den avsedd att tas emot. Om det står en undervisning som inte på något vis innehåller en antydan om att det är en bild eller symbolisk framställning, så tar vi det bokstavligt. Tar emot det som det är. När det står att Jesus steg i en båt, for över till andra stranden, så tror vi att det var en verklig båt han for med. När det står att lärjungarna fiskade och fick 153 fiskar i nätet, så är det riktiga fiskar de får. Och så vidare. Alltså vi läser det och så ser vi att det här är precis konkreta saker som man kan se med sina ögon och ta på. Men så står det att Jesus sa: Herodes är en räv. Det betyder det att då måste vi också acceptera det att kung Herodes gick omkring på fyra ben och hade svans. Eller vad? Så brukar vi inte tänka. Utan när människor talar så då brukar man ibland använda bilder. Och ibland står det att Jesus talar till dem i liknelser. Och då vet vi ju direkt att det här är inte en verklig händelse utan det är en liknelse. Andra gången kan det vara svårare. Det står inte när han talar om den rike mannen och Lazarus att det är en liknelse. Vi vet inte vad det är, en verklig berättelse eller en liknelse. Det kan vi inte säga. En del tror det ena och en del tror det andra och en del säger att vi vet inte. Vi får en lärdom av det. Men det står inte i texten. När Josef tolkade faraos drömmar så sa han: du drömde att det kom 20 feta kor. Så kom det 20 magra som slukade de 20 feta. Det var en dröm som farao hade haft. Då förstår vi ju att det var en sån där fantastisk sak som inte brukar ske i verkligheten. Men när det är uppenbarelseboken är det svårare att hålla i minne att det här är en syn. Och därför är det såna här illustrationer som kedjor och så vidare. Det är alldeles klart det av sammanhang i uppenbarelseboken att kedjorna, de står inte för rasslande järnföremål i det här fallet. Hur ska man kunna, djävulen är en ande, hur ska man kunna binda honom med rasslande kedjor? Det måste vara någonting annat. Och då frågar vi oss, varifrån ska vi få hjälp med att förstå vad det här betyder? Och ett sånt ställe som kan ge oss hjälp är uppenbarelseboken 12. Uppenbarelseboken 12. Där står det i vers 9. Eller från vers 7 talas det om Mikael som gav sig i strid med draken. Och i vers 9 står det: och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes, ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Nå, av det här så ser vi att det handlar om lammets blod som övervann djävulen. Och en annan sak, deras vittnesbörds ord, alltså skriften, Guds ord. Lammets blod och ordet. På många ställen i uppenbarelseboken talas det om svärdet. Till exempel om ryttaren som kommer och ska segra. Han har ett svärd i sin mun. Och det illustrerar ju att det är ordets svärd som vinner seger. Att det inte är en jordisk krigföring utan det är ordets svärd. Och det här ger oss en antydan om att kedjorna, det är det som binder djävulen när Gud ordet om lammets blod förkunnas rent och klart. Då är han bunden. Då kan han inte något. Nu säger en del att men det verkar ju här som om det skulle vara en viss tidpunkt när det här sker. Men det här igen så handlar om att Det är inte så lätt att förstå hela uppenbarelsebokens uppläggning. Det finns många olika tolkningar också bland bibeltrogna lutheraner till hur det här ska förstås. Och det säkraste att säga, som det också står här, att många detaljer blir oklara för oss. De förblir oklara för oss. Vi kan inte säga helt säkert vad varje sån här detalj är. Det finns till exempel väldigt svåra ställen här i det som vi läste. De levde och regerade med Kristus. De andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Det är detaljer som det kan vara bekymmersamt att förstå det här, hur det ska vara. Men det finns vissa grundläggande saker som vi kan lära av Bibeln som helhet, men också från uppenbarelseboken. Till exempel det att det som Sigbert Becker undervisar på en biblikumkurs på 70-talet, och som jag gjorde ett koncentrat som också finns på nätet av det där och det här i Logosmappen numera. Och några av er kanske också sett boken som Becker har skrivit om uppenbarelseboken, ja, fast det är kanske nog inte någon här i den här skaran. Han har en modell där han visar att det finns 7 huvudavdelningar i uppenbarelseboken. En av dem är de 7 sändebreven, 7-talet. Det är ju ett symboliskt tal som betecknar Guds handlande med världen, eller Guds heliga handlande. Det är också andens 7-tal, Guds 7 andar. 7 är 3+4. 3, den treenige guden. 4, världens 4 hörn, eller världens 4 vindar. Det är symbol för världen. 3 och 4, Gud, världen. Och det här talet går igen på väldigt många sätt i uppenbarelseboken. Samtidigt så är det också församlingen, handlande med församlingen det här. Och det finns alltså 7 huvudepoker. Det här kan jag inte gå igenom nu här inte, utan det får ni nog titta på egen hand på. Och det här, varje sån här epok, utom sändebreven, alla de andra avslutas med att beskriva den yttersta domen. Det kommer alltså en domshandling, den yttersta domen, när Jesus återvänder, när det, folk ska ropa, berg faller över oss och så vidare. Varje gång i de här avsnitten. Och den modellen av uppenbarelseboken ger en bra nyckel till det här. Därför att den säger då att det allra sista avsnittet före beskrivningen av himlen, som är liksom den sista avslutningen i uppenbarelseboken, den beskrivning av himlen som motsvarar på sätt och vis paradiset i skapelse, första Mosebok. Den här beskrivningen av Kristi seger över Satan är liksom den stora punkten av de här 7 händelserna, när djävulen omintetgörs. Och därför tas olika aspekter fram av hans handlande. Och då kan man se att den första stora aspekten är när han utkastas ur himlen. När han tillintetgörs av Jesus. Och det säger ju Jesus själv också. Jag såg Satan falla ner som en djungeld. När lärjungarna kom tillbaka och var uppfyllda av glädje över att andarna var de underdåniga, så sa han, jag såg Satan falla ner från himlen som en djungel. Då var det en glimt av det här, hur djävulen ska krossas. Han krossades när Jesus vann sin seger på korset och i uppståndelsen. Men han är bunden av ordet, och när inte ordet predikas rent och klart, då kommer han lös. Och om man inte tänker det så här, det måste vara en bestämd tidsperiod, så att det är i slutet av den här exakta tidsperioden som djävulen kommer lös. Utan så att det dels är det en förstärkning av svårigheterna och lidandet som kommer att vara svår innan Jesus kommer tillbaka, det är helt klart. Men det kan också ses så att varje kristen har sina tider av anfäktelser när djävulen kommer lös och försöker förgöra oss. Så betyder det här att han har en kort tid, men huvudpunkten i det här är dock det, som jag ännu ska lägga fram, att vi ska lära oss att vaka och att vi ska få tröst i den här situationen. Det vill säga, vi ska lära oss att vänta tåligt på att Jesus ska komma tillbaka. Och att vi vet att hur det än går, så har Jesus vunnit seger. Fastän djävulen tycks rasa. En liten tid av kval och strid, det illustrerar just det här. När djävulen rasar och försöker tillintetgöra det som Jesus har gjort. Det är den lilla tid av kval och strid som vi anfäktas med. Någon sak till ska vi säga om det här i Uppenbarelseboken 20, även om vi inte på långt när hinner allt. Det står att jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild. Det finns också en klar parallell till det här. I sigillen, 6:e kapitlet kan ni titta på, från 9:e versen, Uppenbarelseboken 6. När lammet bröt det 5:e sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Det här är alldeles tydligt. Alltså det som står i Uppenbarelseboken 20 om deras själar som hade halshuggits, som hade blivit slaktade, står det i 6:e kapitlet. Det är ett svar på det ropet. Hur länge ska det dröja? Jo, det är en kort tid. Därför understryker den här synen, han ska släppas för en kort tid. Din plåga, eller de här martyrarnas blod, som ropar, när ska du bringa rättvisa? Så kommer svaret, det ska vara bara en kort tid. Nu såg Johannes dessutom att de här själarna levde och regerade med Kristus. Alltså, djävulen hade inte fått kuva dem, trots att de hade halshuggits. Ändå var de med Kristus. Den förhoppningen ges här alltså. Att trots att det är mycket lidande, till och med martyrium, så ska djävulen inte bli övermäktig. Utan dessa som har gett sitt liv ska regera med Kristus. Men så står det, de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Becker, han ger ett exempel på hur den här skrivningen kan förstås. I sin föreläsning. De andra döda blev inte levande, står det 1917. Och i flera andra bibelöversättningar också. Men det är egentligen de levde åter. Han såg att de levde. Och det här betyder alltså att de hade inte dött emellan. Precis som Johannes säger i 5:e kapitlet. Den som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Inte hade de dött. Inte var det så att de verkligen började leva. Utan livet inför Gud, det har fortsatt i tron. Och nu såg han, de levde. Han såg att de levde åter, fast han inte hade sett dem på en tid. De hade varit slaktade. Men nu levde de. Men så säger han någonting allvarligt. De andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Och blev de sen levande då? Ja, inte blev de ju levande i den betydelsen att de levde i gemenskap med Gud, utan de uppstod till dom. Men under denna tid, när man betraktade den här tiden, så såg man inte något liv. De var döda. Och så står det ännu, salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Första uppståndelsen, det här är också en svår detalj i många fall, eller för många. Men vi ska försöka se på det här kristocentriskt. Vi vet, utgående från till exempel första Korintherbrevet 15, Jesus uppstod som förstlingen, den förstfödde från de döda, Det var han som uppstod som den första. Det är den första uppståndelsen. Det kommer vi inte ifrån. Det lär oss Nya testamentet helt klart. Den första uppståndelsen, det är Kristi uppståndelse. Salig och helig är den som har del i denna Kristi uppståndelse. Mm. Då kan vi tänka på orden i Kolosserbrevet 2. Och det finns också på andra ställen, men vi kan ta det speciellt. Kolosserbrevet 2, vers 12, andra halvan. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Den som har del i Kristi uppståndelse har gjorts levande med Kristus. Och i Romarbrevet 6, Romarbrevet 6, vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Och här understryks det sen också längre framåt att just detta att ha döpts till Kristus betyder att vi har förenats med honom i hans död och hans uppståndelse. Den som är döpt och tror på Jesus har alltså del i Kristi första uppståndelse. Salig och helig är den. Över den har den andra döden ingen makt. Den andra döden är en beskrivning av den fördömelse som väntar efter domen, de som inte har haft Jesus med sig i sitt liv. Så ska vi då försöka sammanfatta. Det finns ännu en sak jag ska säga om det här. Det är alltså en klar lära att Jesu ankomst blir en överraskning. Och den ska vi också ta till oss. För att den sanningen så kommer också att eliminera tanken att vid en viss tid, efter ett visst antal år, så kan man räkna ut att då kommer Jesus. Som har många försökt. Det lyckas inte. Det lyckas inte. Utan de här talen, det är nog tänkta så att de ska vara en andlig undervisning för oss. 1000 är 10 gånger 10 gånger 10. Guds heliga tal och 10 som är fullkomlighetens tal. Det är en symbolik i det här. Så sammanfattar vi och säger, Kristus kommer tillbaka en gång. Det finns många ställen som vittnar om det här. Och när han kommer tillbaka en gång så kommer han till dom. Och vi ska vara beredda på stora svårigheter. Den yttersta tiden är ond. Men vi ska alltid vänta Jesus, när som helst. Och under nådatiden har alla människor tid att omvända sig. Men inte senare. Och det finns heller inga särskilda vägar för vissa folk, som till exempel judarna, att de skulle få möjlighet att komma till Gud på ett annat sätt, som en del menar. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Och det betyder att det är i nådatiden, medan vi lever här, som vi har orsakat vaka och be. Att vi ska vara beredda att komma tillbaka när han återvänder. Och där är vi tvungna att sätta punkt nu. Det blev väldigt snabbt det här genomgånget. Men det finns också det här materialet. Jag kan skriva ut också om ni vill ha de här termerna. Det var därför också som jag sammanställde det här. För att det kan vara bra att ha det efteråt. Och jag tänkte också bifoga det, en PDF-dokument till det som läggs på nätet. Och så ska vi konstatera att vi har årsfest på söndag när vi börjar med gudstjänst och fortsätter sen med predikan Alf Lönnqvist. Och jag ska också vara med där med tala om profeten Bileam lite. Och det är vi ju beredda på, vi som är här och de som då lyssnar till det här på annat håll så är välkomna med. Vi ska försöka få logos direkt också igång. Och så säger vi.